Till den tredje konserten i Värmland Operas abonnemangsserie hälsar vi Karlstadssonen Magnus Fryklund välkommen som både pianosolist och dirigent. Han kommer att vara solist i Mozarts pianokonsert nummer 21 som ibland kallas Elvira Madigan eftersom konsertens andantesats var ledmotiv i Bo Widerbergs film med samma namn. Under konserten får vi också höra verk av Andrea Tarodi och Fredrik Delius samt en symfoni av Franz Schubert. Men först låter vi Magnus Fryklund presentera sig själv.
All right. Ja, men jag heter Magnus Fryklund och jag är född i Karlstad. Och det är här i Karlstad som min musikaliska bana började. Och Värmlandsoperan har ju varit en jättestor del av min musikaliska barndom och tonår och så. Min första opera såg jag här till exempel, Fidelio. Sen finns det ju inte en enda musikal eller opera från 00-talet till 10-talet som jag inte har sett en eller två eller tre gånger. Och hela Wagners ring var jag en av dem som såg också. Så en av mina första utbildningar, eller vad man ska säga, det är ju som konsert- och operabesökare på Värmlandsoperan. Så det är ju extra kul att få komma hit och få jobba här och göra konsert ihop med denna förnämliga orkester. Det ser jag jättemycket fram emot. Så gick jag även på kommunala musikskolan och spelade cello, och så spelade jag ju också piano, och detta förde mig då till Falun där jag gick på musikgymnasiet där, både på piano och cello. Men jag kände ju redan tidigt att jag gärna ville dirigera, men visste inte riktigt hur funkar det. Det är ju inte lika lätt som om man vill spela flöjt, så tar man en flöjt i handen och så, va. Men vart får man tag på en orkester och så vidare. Så de tankarna hade jag tidigt, men det skulle först när jag flyttade till Köpenhamn som jag tog det på allvar och kände att den här musikaliska sexualiteten, kan man nästan kalla det för, att jag måste ut ur garderoben. Min dirigent måste ut ur garderoben. Så jag gick på piano på konservatoriet i Köpenhamn och så sökte jag in i dirigentklassen också. Och så därifrån blev jag både utbildad som dirigent och pianist. Och sen har jag ju jobbat mycket i Danmark. Jag hade ett kontrakt som husdirigent på Malmö Opera. Fick lära mig mycket standardrepertoar opera. Jag dirigerade nog över 60 föreställningar, tror jag, under de åren jag var där. Sen var jag i Helsingborg och hade ett kontrakt där också som Young Artist in Residence, heter det väl på engelska, även om vi är i Sverige, konstigt nog. Symfonisk repertoar. Och sen kom jag efter ett tag ner till Frankrike där jag fortfarande bor. Men först kom jag till Montpellier som ligger nere vid Medelhavet, till operan där jag var dirigentassistent först. Och sen blev jag också artist in residence, eller artist en residence, och första gästdirigent. Ja, och sen tyckte jag väl att det var lite långt upp till Skandinavien där. Så då, samtidigt som jag kände att jag inte var färdig med det franska, så nu bor jag i Paris, i Montmartre, ihop med min flickvän Lea. Där bor jag lite nära upp till Norden och nära ned till Sydfrankrike, så det passar alldeles utmärkt.
Innan vi får höra vad Magnus Fryklund har att säga om konserten ska Björn Eduard berätta om kompositörerna och verken i konserten.
Vi inleder konserten med en kvinnlig nutida tonsättare, Andrea Tarodi. Hon föddes 1981 i Stockholm och började spela piano som 8-åring. Redan då väcktes lusten att skapa egen musik. Efter många års studier och komposition tog hon 2009 sin masterexamen i komposition från Kungliga Musikhögskolan. Hennes musik har framförts på många scener runt om i världen. Bland annat i Royal Albert Hall på BBC Proms 2017, Berliner Philharmonie, Wiener Musikverein och Barbican Center i London. År 2018 tilldelades hon en Grammis i kategorin Bästa klassiska skiva för Taroudi String Quartets med Dahlqvist-kvartetten. Hennes musik har också representerats vid Östersjöfestivalen i Berwaldhallen ett flertal gånger. Verket som Värmland Operas orkester ska spela på torsdag är det stycke som blev hennes genombrott. Se för oss för orkester. Med detta stycke var hon första pris i Uppsala tonsättartävling. Zephyros var enligt grekisk mytologi guden av västanvinden. Och då hon inspireras av Dan Anderssons dikt Sång till västanvinden fick stycket namnet Zephyros. Och så här lyder Dan Anderssons dikt. Sång till västanvinden. Och dansa sommarstorm med djupa orglars brus och dansa hem till Lotalam och Stenbrobergets häll. Smek barndomsdalen, starke vän, i julis heta ljus när Matao och Luossa färgas röda ikväll. Du stora storm, du är min själ. Du är utan bo, du sett för mycket för att vila mer. Men hälsa allt som andas i tysta dalars ro och säg mig alla under som där sker. Ty när du kommer dansande jag hör en gammal sång, en psalm, ett skratt, en snyftning från myrarna och sjön. Tag om och om refrängen, jag vill sitta natten lång vid öppna dörrar stilla som i bön. Din sång i natt i stoj och glam ur glädjedruckna hus och låt av horn, fiol och flickors skratt. Och det som ej har ord, det är förborgat i ditt sus och sång som ej har toner har din natt. När Wolfgang Amadeus Mozart, som levde mellan 1756 och 1791, äntligen lyckades frigöra sig från tjänsten som hovmusiker hos ärkebiskop Colloredo i Salzburg, var tonsättaren 25 år gammal. Han hade bokstavligen blivit avpoliterad med en spark i ändan och var nu fri att erövra Wien med sin musik som fri kompositör. Året var 1781. Den nya karriären började bra. Han etablerade sig själv som Wiens ledande pianist. Och det här var goda år för Mozart och det hände mycket i hans liv då. Han gifte sig, blev far, skaffade en stor våning och ett nytt musikinstrument dit och dessutom i ett biljardbord som kostade mycket pengar. Det här biljardbordet sen, det förekommer sen i Milos Formans film Amadeus. Där han har byggt upp en scen där man ser Mozart sitta vid biljardbordet och rulla klot och på samtidigt komponera musik. Mozart blev god vän med Josef Haydn som i ett brev till Mozarts far Leopold skrev: Jag säger er inför Gud och som en uppriktig man att er son är den största kompositören av mig känd genom sin person och sitt rykte. Han har smak och vad mer är äger han den största skickligheten i komposition. Från och med 1782 gav Mozart pianokonserter med sig själv som solist, vilka kunde uppgå till 3 eller 4 varje säsong. 1785 utmärker sig som året då Mozart inom en månad tonsatte de helt kontrasterande pianokonserterna nummer 20 i D-moll och konserten vi får avnjuta ikväll, nummer 21 i C-dur. Urförandet skedde på Hovteatern som en välgörenhetskonsert med Mozart själv i pianot. Han excellerade då också med improvisationer på instrumentet i kadenserna. I modern tid har den andra satsen använts i andra kulturformer, till exempel som musiktema i Bo Widerbergs film Elvira Madigan från 1967. Efter paus får vi höra Fredrik Delius, född Fritz Delius, som levde mellan 1862 och 1934. Han var en engelsk tonsättare. Han fick tidigt brottas med sin fars starka vilja. Han var en av 14 syskon och förutom att han då blev döpt till Fritz och han var född i England, så hade då fadern bestämt sig för att han också skulle ägna sig åt ull, vilket fadern gjorde. Det blev ingenting av det, varken Fritz eller ull. Därför att han bestämde sig för att byta namn istället till Fredrik, till mer engelskklingande. Och det blev ingenting av med ullen heller. Han var alltså född i Bradford i norra England i en framgångsrik handelsfamilj. 1884 sändes han dock till Florida för att ansvara för en apelsinplantage. Men 2 år senare avstod han från den uppgiften och återvände till Europa. Under sin tid i Florida inspirerades han av afroamerikanska spirituals och sång från flodångarna som passerade förbi plantagen. Han tog en snabbkurs i komposition i Leipzig 1886, där han träffade Edvard Grieg som blev en nära vän och vars naturlyriska musik han tog starkt intryck av. De 2 blev goda vänner och det var Grieg som 1888 tog ett samtal med fader Julius, Delius far, där Grieg sa att det kanske vore bättre att låta sonen ägna sig åt det han är bra på, musik, istället för ull. Och så fick det bli. Fadern gick med på det. Delius inledde sedan en heltidskarriär som tonsättare i Paris och i det närliggande Grasse-sur-Loing, där han levde med sin hustru Jelka resten av sitt liv. I Grasse-sur-Loing så förekom det också då en svensk-norsk koloni där Delius blev god vän med både Edvard Munch och August Strindberg. Överhuvudtaget så föredrog Delius umgänge just med bildkonstnärer framför tonkonstnärer, vilket också satte sin prägel på hans musik. I Tyskland så hade Delius sina första succéer på 1890-talet, medan det i Storbritannien dröjde till 1907 innan hans musik förekom regelbundet i konsertprogrammen. Stjärndirigenten Thomas Beecham imponerades av Delius musik. 1909 dirigerade han premiären av A Mess of Life, och 1910 iscensatte han i operan A Village Romeo and Juliet på Covent Garden. 1929 presenterade Beecham en 6-dagars Delius-festival i London, varpå The Times musikkritiker skrev: Delius hör inte till någon skola, följer inte någon tradition och påminner inte om någon annan kompositör vad gäller formen, innehållet eller stilen i sin musik. Beecham gjorde också skivinspelningar av flera Delius-kompositioner. Efter 1918 började Delius lida av symptomen av den syfilis han ådragit sig under sina tidiga Parisår. Han blev förlamad och blind men fullbordade några sena kompositioner mellan 1928 och 1932 med hjälp av sin sekreterare Eric Fenby som han gav diktamen. I takt med att han mognade som kompositör utvecklade han en stil som var unikt egen, karakteriserad av hans orkestrering och hans bruk av kromatisk harmoni, alltså en harmoni som utgår från halva tonsteg. I On Hearing the First Cuckoo in Spring, tonpoemet som Delius skrev 1912 och överfördes i Leipzig 1913, får vi alltså möta vårens första gök i form av en klarinett. I en recension blev den kallad en utsökt idyll som trots kompositörens tyska härkomst och franska hemvist för de flesta lyssnare skulle innebära England. Hans sista bild i Batna skulle bli begravd vid en mindre kyrka i Sydengland, vilket han också blev. Han sänktes ner till den sista vilan vid en midnattsbegravning med fackeltåg. 2 dagar senare gick Jelka bort och gjorde honom sällskap. Schubert, symfoni nummer 6. Under Franz Schuberts korta levnad mellan 1797 och 1828, han blev bara 31 år, skapade han ett stort antal kompositioner. De flesta av dessa var kammarmusikaliska, sångcykler, pianomusik och verk för mindre ensembler. Numreringen av Schuberts symfonier är tydlig beträffande de första 6. När det gäller de återstående är det betydligt mer oklart vilken nummer respektive symfoni har. Till och med hur många han ens komponerade. Numera framförs 9 symfonier av Schubert i likhet med många andra symfoniker. Den ofullbordade nummer 8 är inte den enda som är ofullbordad. Flera av hans arbeten tycks oavslutade eftersom satser blev förlagda eller förlorades i den allmänna förvirringen efter hans tidiga död. Inga av hans symfonier publicerades under hans korta levnad och ingen framfördes publikt. De första 5 som komponerades mellan 16 och 19 års ålder kan ha spelats vid skolan där Schubert studerade och undervisade. Det var dock den 6:e symfonin, komponerad 1817-18, som blev den första att framföras för den vinska publiken den 14 december 1828, endast 4 veckor efter kompositörens bortgång. Från början gav han 6:e symfonin titeln Stor symfoni i C, men senare avstod han från Stor. Och när väl den riktigt stora symfonin i C nummer 9 från 1825-26 komponerades fick den 6:e symfonin titeln Den lilla C-dur-symfonin. Symfonin har influenser från Haydn och Beethoven. Han berördes också av Rossinis musik som under hans samtid svepte över Wien. Schubert pausade till och med arbetet med symfonin för att komponera 2 ouvertyrer i italiensk stil. Den 6:e symfonin har 4 satser. I modern svensk tid hade Hans Alfredsson och Tage Danielsson premiär på sin revy Spader, Madame på Oscarsteatern i Stockholm 1969. Revyn innehåller flera musikaliska citat från Schubert. Från 6:e symfonin kan man märka numren Pigornas kurt med tema från första satsen och Donna Juanita med Schuberts andra sats som musikalisk inspiration. Han gick alltså bort 1828, 1 år efter Beethovens bortgång. Han gick alltså bort 1827.
Jo, vi ska ha konsert på torsdag på på CCC och vi börjar med ett stycke av en av våra egna tonsättare, Andrea Tarodi. En väldigt intressant kompositör som jag bland annat har introducerat nere i Frankrike där jag jobbar, Opéra National de Montpellier. Och det har de tagit sig an med stor entusiast och vi har spelat ganska mycket av henne. Men just Zephyros som vi ska spela på torsdag, den kände jag inte till innan. Och Zephyros är västanvinden i den grekiska mytologin. Och hon har låtit sig inspireras av en dikt av Dan Andersson som just heter Å västanvind. Jag har faktiskt noterna här så jag tänkte att jag skulle bara läsa första raden som låter så här. Å dansa sommarstorm med djupa orglars brus. Och redan där så sätter Dan Andersson tonen och Tarodi fångar upp det här. Väldigt atmosfäriskt stycke kan man säga. Det är, man hör vindens oregelbundenhet och precis som Dan Andersson skriver så säger han: du stora storm, du är min själ. Och du är utan bo. Och det där att vara hemlös, det känner man att vinden den letar sig in överallt och är väldigt nyckfull. Så det tycker jag hon fångar fantastiskt bra. Stycket är egentligen byggt av ett litet motiv. Pi bam bam pi bam pi. Ett litet motiv som går det igenom i alla instrument i olika tonlägen och olika tonarter som ett slags byggmaterial. Stycket börjar helt i det stilla och ömsom starkt och lugnt och olika tempon. Och precis som vinden så vet man aldrig riktigt vad som händer. Så det är ett väldigt spännande stycke. Sen fortsätter vi med Mozart. Vi ska spela en av hans pianokonserter. Jag ska vara solist också. Och Mozart är alltid svårt att prata om för att orden räcker liksom inte till. Jag tycker att Mozart är en av mänsklighetens kulturella höjdpunkter. Alltså man kan prata om Egyptens eller pyramiderna i det antika Egypten och undra hur kunde man bygga såna kolossala pyramider med att forsla stenblock ut i öknen och så få det perfekt geometriskt och rakt och så vidare. Och det kan man undra, hur är det möjligt? Och precis på samma vis så undrar jag, hur är det möjligt att Mozart, bara en, för att i antika Egypten så var det nog tyvärr flera tiotusentals slavar som hjälpte till med de här stenblocken. Men Mozart med bara fjäderpenna, bläck och papper skriver en musik som har ett djup och en livskraft. Och det finns allt i hans musik, filosofi, religion, humor. Och att en ensam människa har kunnat yttra något sånt, det är för mig en stor gåta. Konserten vi ska spela, det är ett medium, alltså pianokonserten och operan, det är det Mozart i hög form. Alltså. Vi ska spela nummer 21, den skrev han när han var 29 år tror jag. Det får en ju också att häpna att en så ung man kan vara så profetisk på något vis. Och den går i C-dur. Och den tonarten är ingen slump att han har valt, utan på den tiden så använde man tonarter för man ville liksom gestalta olika typer av musik. Och det är svårt att säga hönan och ägget vad som kom först, men C-dur för Mozart är en officiell tonart som används antingen i marsch eller militärisk musik eller officiell. Och första satsen heter Allegro Maestoso, alltså majestätiskt. Så den har en viss ceremoniell karaktär. Och vi har även trumpeter och pukor med, som är ganska ovanligt, så den är symfonisk i sin karaktär. Och det är också just för pianot blir favoritinstrumentet som sen kulminerar under romantiken. Så därför så blir ju pianot en fantastisk motvikt till orkestern, och därför kan Mozart förvandla orkestern till en symfonisk orkester, därav då med pukor och trumpeter och flera träblåsare. Gränserna suddas lite ut mellan solist och orkester. Det blir som en organisk kammarmusikalisk enhet. Vansinnigt kul att spela. Vansinnigt svårt. Det ska låta så enkelt. Ibland ska det också låta väldigt svårt. Men är det en fantastisk upplevelse att få sitta och spela Mozart så som han själv gjorde det. För de här konserterna skrev han ju till sig själv. Att han skulle försöka slå sig fram i Wiens musikliv. Så det är några slags musikaliska visitkort. Då har vi paus, och efter pausen så börjar andra halvan med en tondikt, kan man säga, av den engelska kompositören Delius. On hearing the first cuckoo in spring, när man hör den första göken under våren. Och den är lustigt nog inspirerad av en norsk folkvisa som heter I Oladalen i Olasjön från Västra Slidre, som tydligen ligger väldigt nära Värmland. Så först har denna folkmelodi åkt hela vägen till England och för flera hundra år sedan, och sen kommer den tillbaks till Värmland fast i Delius tappning, så det är lite lustigt. Och som titeln då antyder så finns det en gök, ett gökrop eller vad man ska säga, koko, koko, som kommer på några ställen inne i stycket. Och precis som när man går ut i skogen själv så vet man ju aldrig riktigt när göken kommer, så det kommer på ganska oanade ställen och väldigt subtilt svagt första gången i klarinetten. Så om man vill höra göken så måste man hålla öronen öppna, precis som när man går i skogen. Och så kommer vi till avslutningen på konserten, den andra stora pelaren, kan man säga. Om nu Mozart är första stora pelaren, så kommer Schubert, och det är lustigt nog också i C-dur. Så där har Kjell gjort ett väldigt bra jobb. Schubert är en av musikhistoriens kanske mest missförstådda och underskattade kompositörer, just för hans symfoniska produktion. Han var ju känd under sin levnad redan som sångkompositör, och han har ju skrivit över 600 sånger. Det är oftast det man lär sig om Schubert. Och så har han ju skrivit någon symfoni som heter Den ofullbordade. Och sen så brukar man inte prata så mycket mer om det. Men han har skrivit väldigt många symfonier. Men de blir tyvärr ofta lite elakt bedömda. För att den som levde innan Schubert, Beethoven, satte sin prägel på hur en symfoni ska vara. Och alla kompositörer som lever efter Beethoven blir ju onekligen jämförda med Beethoven. Vad är en symfoni? Men Schubert, han kanske försöker skriva en symfoni i Beethovens anda, men han kan inte vara någon annan än den han är, utan det blir en sångsymfoni. Och han arbetar väldigt annorlunda. Beethoven har små motiv som han utvecklar, och Schubert, han har långa melodier och han tar dem gärna en gång till. Så den ska vi försöka få fram på torsdag. Fantastisk fin symfoni som spelas allt för sällan, så jag är jätteglad att vi ska få ihop med Värmlands operans symfonietta få spela den för er.
Ni har hört kommentarer från tredje abonnemangskonserten. Medverkade gjorde Magnus Fryklund och Björn Eduard.